8 november 1993. Danmark och Sverige är lite smågruff om Barsebäck och koleldning.
Igår kväll möttes de nordiska statsministrarna i Mariehamn på Åland inför Nordiska rådets möte som börjar idag. Och i centrum för intresset står bland annat ett intensifierat bråk mellan Danmark och Sverige om kärnkraftverket i Barsebäck.
Situationen var en aning absurd. En grupp journalister väntade på statsministrarna Carl Bildt och Poul Nyrup Rasmussen i en hotellfoyer här i Mariehamn. Statsministrarna kom ungefär samtidigt från den sena middag de haft tillsammans med övriga nordiska regeringschefer. I ena hörnet stod Bildt och sa att kärnkraftsproblemen inte hade varit uppe till diskussion. I ett annat hörn sa Nyrup Rasmussen att han visst hade fört upp Barsebäck under statsministermiddagen, och då ställdes Bildt inför den här frågan.
Du, nu säger Nyrup Rasmussen att han visst har rest frågan om Barsebäck vid middagen ikväll. Stämmer inte han och du säger då?
Vi ska inte. Under 5 sekunder frågade han om vi hade tid att talas vid om det hela. Eller om någon fråga. Och det sa jag att det får väl ske i något sammanhang. Men vi har inte diskuterat det.
Denna statsministrarnas kurragömmalek beror på att Bildt klandrar Nyrup Rasmussen för att han har uttalat kritik i den danska tidningen Extrabladet och krävt snabb skrotning av Barsebäck. Om Danmarks statsminister vill att vi stänger Barsebäck, då får danskarna stänga sina kolkraftverk som sprider ut gifter över Skåne, sa Bildt igår kväll före mötet med Rasmussen. Kärnkraftsproblemen kommer att beröras av statsministrarna, troligtvis när de möts idag, men den här frågan finns inte med på dagordningen. Det är viktigare att vi får möjlighet att överlägga om Nordens plats i Europa, om gemensamma ansträngningar för att få ner den höga arbetslösheten, om förhållandena i Baltikum, sa statsminister Bildt igår. Vid Nordiska rådets session möts parlamentariker från de 5 nordiska länderna tillsammans med delegater från Färöarna och Grönland. En fråga som länge funnits på dagordningen vid nordiska möten är en nordisk tv-kanal. Ett nytt förslag finns. Nordstjärnan är arbetsnamnet. En kanal med nordiska program finansierad med en kombination av statliga medel och som betal-tv. Det är ett svensk-norskt-finskt förslag som finns. Danmark vill inte vara med. Men förmodligen blir notan för hög. Nordiska tv-tittare får sannolikt leta långt bortom stjärnbilderna för att få in grannprogram. Lars-Gunnar Erlandsson, Mariehamn.
Åttonde november 1993. En rapport från Jordanien inför ett förestående politiskt val.
Så gäller det Jordanien där det hålls parlamentsval idag. Ett val där fundamentalisterna inom det muslimska bröderskapet väntas förlora flera av sina nuvarande parlamentsposter.
Medan de flesta regimer i Mellanöstern har fängslat och förtryckt sina militanta muslimer har Jordaniens kung Hussein ända sedan 1957 låtit brödraskapet verka fritt. 1957 genomfördes ett kuppförsök. Alla politiska partier förbjöds utom det muslimska brödraskapet som ansågs vara en lämplig motvikt till de vänstervindar som då svepte över arabvärlden. I förra valet 1989 fick brödraskapet 23 platser av 80 i parlamentet. Då fanns formellt inga andra partier, partiförbudet hävdes inte förrän i år. Och idag är det första gången sedan 1956 som flera partier får ställa upp i ett val i Jordanien. Men partier eller ej, de flesta väntas ändå rösta på sina släktingar, sina klanledare eller stamöverhuvuden. Det har förts en debatt om Jordaniens patriarkala mönster i tidningarna de senaste veckorna, och en tidning publicerade en opinionsundersökning som visar att hela 78% av de tillfrågade inte anser att kvinnor är lämpade för politiska uppdrag. Av 545 kandidater i dagens val är 3 kvinnor. Valet var länge på väg att skjutas upp. Kung Hussein var orolig att parlamentsvalet skulle urarta till en folkomröstning om det palestinsk-israeliska fredsavtalet. Och han ville undvika en konfrontation med det muslimska brödraskapet som varken erkänner Israel eller fredsöverenskommelsen. Men brödraskapet och deras parti, Islamiska aktionsfronten, har inte lyckats göra fredsöverenskommelsen till en valfråga. Trots att det bor 2 miljoner palestinier i Jordanien och trots att en potentiell fred kommer att ha stor ekonomisk inverkan på Jordanien så har kung Hussein lyckats driva igenom sitt krav att hålla fredssamtalen utanför valkampanjen. Cecilia Udén, Kairo.
Åttonde november 1993. Konststöld på Moderna Museet i Stockholm i morse.
Konstkuppen mot Moderna Museet i Stockholm är den hittills största i landet. Det säger museets chef Björn Springfeldt. De sex verk av Pablo Picasso och de två av Georges Braque som har stulits värderas till sammanlagt nära en halv miljard kronor. Stölden upptäcktes 8:30 i morse. Tjuvarna hade sågat ett hål i taket utan att larmet slogs på. Moderna Museet i Stockholm blev alltså av med några av sina mest kända verk vid kuppen tidigt i morse. Vi ska höra museichefen Björn Springfeldt.
Det har stulits två verk av Georges Braque och sex stycken verk av Picasso. Några av de viktigaste verken som finns i museets samlingar.
Till ett värde av?
Bortåt en halv miljard.
Hur har det gått till? Vad vet ni?
En klassisk riffifi-kupp.
En klassisk riffifi-kupp, precis som i filmen. Tjuvarna har i nattens mörker snyggt och prydligt sågat ett hål i taket utifrån. Hivat sig ner in i Moderna Museets hjärta kan man säga. Salen med de permanenta samlingarna. Se till att inte allt för mycket skräp från taket föll ner och skadade några tavlor. Och sen gick de raskt på målet. Picassos Källan är väl mest känd, men de stal också andra verk av Picasso. Sländan, Målaren, Kvinna med svarta ögon och Kvinna med blå kragen och bronsstatyn Kvinna. Och av Braque, Slottet i La Roche-Guyon och Stilleben. Tjuvarna skruvade loss tavlorna med ram och allt och hissade sedan upp dem genom hålet igen. Ett proffsjobb. Och frågan är hur väktaren som patrullerade med hund då och då under natten kunde missa att några borrade sig genom det flera decimeter tjocka taket. Enligt säkerhetschefen så finns ännu inga spår. Konstverken är statens egendom, det vill säga svenska folkets. Och de var inte försäkrade. Museichefen Björn Springfeldt är självklart förkrossad.
Flera av de här verken är utomordentligt efterfrågade av museer runt om i världen för utställningar eftersom de är så viktiga i Braques och Picassos konstnärskap.
Hur reagerar du när du hörde om det i morse?
Chock. Jag menar, jag själv och alla mina medarbetare, vi är chockade, djupt förstämda. Det här är det värsta som kan hända en museiman. Och jag menar, man kan se ett JAS-plan volta på en flygplats. Och det är en fruktansvärd katastrof, men med en kapitalinsats så kan du få en ny precis likadan. Medan ett konstverk är oersättligt. Så jag och mina medarbetare, vi vet ju vad de här verken representerar som andligt värde. Så förlusten är ofattbar.
Just de här verken ur Picassos och Braques samling eller deras totala produktion. Skulle du säga att det just är de mest värdefulla konsthistoriskt sett?
Det är bland dem. Flera av de här verken hör till de centrala verken i de här två konstnärernas produktion.
Och det var Moderna Museets chef Björn Springfeldt som talade med Ekots Alice Petrén. Och om nu tjuvarna försöker att sälja de verk som har stulits så blir det svårt. Louise Lyberg är chefsintendent i auktionsfirman Bukowskis i Stockholm.
Tror jag är mycket, mycket svårt. Den officiella vägen via konsthandlare och via auktioner är det fullständigt omöjligt.
Varför det?
Därför att det är så sällan det dyker upp stora originalverk av Picasso, så då måste man undersöka varifrån de kommer och varför de är till salu, och det går alltså inte. Alla Picassos verk finns ju upptecknade i en enorma 30 volymer av en författare med Servoz. Och där kan man gå in direkt och se vem som äger och var de finns, och står det då där att de kommer från museum så det går inte att sälja.
Vad tror du utomlands då?
Ja, så fort det blir känt vilka verk det är så är det samma sak utomlands också. Så att det måste säljas via privatväg om de ska ha en chans att kunna göra sig av. Men jag tror inte det heller.
Sådana här stora stölder då det gäller kända verk, vad finns det för någon som kan ligga bakom det?
Alltså, jag kan tänka mig att det är någon som har beställt att vill ha de här verken. Men jag tycker det verkar också rätt orimligt. men det kan vara några som tror att de ska kunna slå sig mynt och tjäna lite pengar på det här, men inte tänker på konsekvenserna. Det brukar ofta vara så att stora verk, när de försvinner på det här viset, så dyker det väldigt snart upp igen.
Louise Lyberg, chefsintendent i auktionsfirman Bukowskis, intervjuades av Maria Eksedler.
November 1993. Oenigheten mellan judar och palestinier blir större och större för var dag. Nu efter fredsprocessen, som det skulle bli så bra efter.
Judiska bosättare blockerade idag stora delar av Västbanken för att hindra palestinier från att nå sina arbetsplatser. Och bosättarnas uppror är inne på sin andra vecka nu.
Endast bilar med gula skyltar får åka igenom. Blå skylt betyder arabskylt, bilar som tillhör palestinier på Västbanken. De stoppas och hindras av barrikader med brinnande bildäck. Dagens bosättarprotest är ett direkt svar på ett palestinskt mordförsök på en judisk religiös ledare igår. Hans bil skottskadades och hans chaufför dog. Men den så kallade bosättarintifadan riktar sig också mot fredsprocessen. De judiska bosättarna är emot det israeliska tillbakadragande som har diskuterats i Taba. I förra veckan bröt dessa förhandlingar samman. Idag återupptas de här i Kairo efter ett egyptiskt medlaringripande. Men sedan avbrottet i förra veckan har situationen på hemmafronten försämrats, vilket kommer att ytterligare försvåra de redan prekära detaljdiskussionerna. Förutom bosättarnas motstånd mot fredsförhandlingarna har en rad ytterligare händelser komplicerat vägen till fred. I tisdags valdes en ny borgmästare i Jerusalem. Arbetarpartiets legendariske Teddy Kollek besegrades av Ehud Olmert från högerpartiet Likud. Olmert är för en expansion av judiskt boende i arabiska kvarter och i den ockuperade arabiska delen av Jerusalem. Något som ofelbart kommer att leda till ökad spänning och minskat förtroende från palestinsk sida. I förra veckan avslöjades också två israeliska agenter mitt i PLO-högkvarterets hjärta i Tunis. Den ene var ansvarig för Yasser Arafats radiostation. Den andra, Adnan Yassin, arbetade vid den så kallade PLO-ambassaden i Tunis. Enligt uppgift var Yassin den enda som hade tillgång till alla PLO-funktionärers adresser och telefonnummer. Efter flera brutala mord och ouppfyllda löften från båda sidor tycks nu förtroendet mellan Israel och PLO vara nere på ett slags nollpunkt på nytt. Cecilia Udén, Kairo.
November 1993. Rapport från valet i Jordanien.
Så till Jordanien, där parlamentsvalet igår blev en kraftig tillbakagång för det muslimska brödraskapet. En majoritet av de röstberättigade tycks ha hörsammat kung Husseins vädjan om sans och balans, rapporterar vår korrespondent.
Trots att politiska partier för första gången på 3 decennier fick delta i valet, så består nu Jordaniens nya parlament till 90% av partilösa ledamöter. De partilösa, oberoende mittenpolitikerna blev valets segrare, medan det muslimska brödraskapet och deras parti, Islamiska aktionsfronten, förmodas förlora upp till 7 av sina nuvarande 22 mandat. Flera av frontens ledande politiker, inklusive den före detta talmannen, misslyckades med att få en plats i parlamentet. Däremot rapporterar jordansk TV att 2 radikalare islamiska politiker utanför aktionsfronten fått mandat. Liksom 3 vänsterpolitiker, en kommunist och 4 PLO-anknutna kandidater. Under valkampanjen var den islamiska aktionsfronten ensam om att driva frågan om fred med Israel. Fronten är emot fredsprocessen och brödraskapets politiker gjorde allt för att freden med Israel skulle bli valfråga i Jordanien. Detta misslyckades. De jordaniska väljarna var mer angelägna om sin ekonomiska kris och höga arbetslöshet. Därför vore det fel att kalla valutgången för en seger för fredsprocessen, men däremot visar den på tydliga sympatier för de moderata krafter som kung Hussein själv företräder. Kung Hussein vädjade igår till väljarna att de skulle rösta fram ansvarsfulla parlamentariker. Samtidigt förnekade han israeliska uppgifter om att han har fört hemliga fredssamtal med Shimon Peres. Under hösten har det funnits en viss oro att valet skulle urarta till en folkomröstning om fredsprocessen, och kung Hussein funderade allvarligt på att skjuta upp detta första demokratiska val sedan 1956. Men nu när valet trots allt genomförts i Jordanien spekuleras det om andra arabländer kommer att följa kung Husseins exempel. Genom demokratiseringen har han delvis lyckats få bukt med islamisk extremism, medan länder som Egypten och Algeriet dagligen terroriseras av frustrerade oppositionella som inte finner andra uttrycksmedel än våld. Cecilia Udén, Kairo.
November 1993, England.
I Storbritannien ökar inkomstklyftorna och allt fler människor lever under fattigdomsgränsen. Under 80-talet ökade hushållens inkomster med i genomsnitt 36%, men ökningen är mycket ojämnt fördelad.
De mest välbeställda britterna ökade sina inkomster med 62% under 80-talet, medan de sämst ställda såg sina inkomster sjunka med i genomsnitt 14%. Detta är siffror som nyligen presenterades av det brittiska socialdepartementet. Verkligheten bakom denna statistik är att en tredjedel av Storbritanniens befolkning numera lever i fattigdom och att antalet barn som växer upp i fattiga familjer har tredubblats sedan 1979. Detta hävdar Child Poverty Action Group, en av de brittiska frivilligorganisationer som försöker hjälpa människor som råkat i svårigheter. De som klassas som fattiga i Storbritannien lever på en inkomst som är högst hälften av dagens medelinkomst i landet. Att vara fattig är att inte kunna äta ordentligt, att inte kunna köpa sig något eller gå på teater eller bio. Och för en del betyder det också att man mist sin bostad och inte längre har tak över huvudet. Men utbredd fattigdom blir i längden mycket dyrbar för ett samhälle, säger Sally Witcher, chef för Child Poverty Action Group.
It's extremely expensive to keep people in poverty. It's a complete waste of opportunity, a waste of the talents of people without employment, and it creates long-term problems as well. Because if you're living in poverty, you may not be eating properly, your health will suffer, and that too can cost money, and it will cost the state money.
En annan brittisk välgörenhetsorganisation, The National Children's Home, hävdar nu också att tiotusentals arbetslösa tonåringar drabbas av allt sämre hälsa eftersom de får för lite bidragspengar att leva av. De fattiga har svårt att göra sina röster hörda, säger de brittiska välgörenhetsorganisationerna. Men under de senaste årens mycket djupa lågkonjunktur har fattigdom drabbat människor också i den brittiska medelklassen. En samhällsgrupp som har svårare att förlika sig med detta öde än arbetarklassen, och som just därför snart kommer att protestera, tror Sally Witcher.
I think maybe we will shortly be seeing a turning point with people saying, right, that's enough. We're not prepared to put up with this any longer. We don't want to be tripping over homeless people in the streets. We don't think that's an acceptable way of life. We don't want to live in a society which operates in that way.
Och sist där hörde vi Sally Witcher som är chef för Child Poverty Action Group.
November 1993. Nu ska det handla om Nordkorea och Kina.
Kina har sänt en av sina främsta ledare till Nordkorea i ett försök att medla i konflikten på den koreanska halvön som har skärpts de senaste dagarna. USA, Sydkorea och Japan är mycket oroliga, inte bara för Nordkoreas kärnvapenprogram utan också för att Nordkorea håller på att förstärka sina konventionella styrkor vid gränsen mot Sydkorea.
En av Kinas äldsta militära veteraner, uppges av den kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina, igår haft ett långt möte med den nordkoreanska ledaren Kim Il-sung i ett uppenbart försök att medla i den skärpta konflikten mellan Nordkorea och USA med dess allierade i Ostasien. Den kinesiska generalen Hong Chiu-tsi är en av de gamla veteraner som ledde de kinesiska styrkorna som slogs sida vid sida ledaren antas ta intryck av. Den kinesiska diplomatiska aktionen sammanfaller med den senaste varningen för Nordkoreas fortsatta styrkeuppbyggnad vid gränsen mellan Nord- och Sydkorea, som redan har världens största truppkoncentration med inemot 1 miljon man och på den nordkoreanska sidan mängder av skuddmissiler och 1000 ton kemiska stridsmedel. Japans biträdande utrikesminister hävdar att Japan har säker information om Nordkoreas styrkeuppbyggnad och höjda stridsberedskap. USAs president Bill Clintons varningar i förrgår att varje nordkoreansk attack mot Sydkorea skulle bemötas som en attack mot USA självt bedöms av bland annat diplomater i Seoul som en markant skärpning av den amerikanska politiken gentemot Nordkorea, som under det senaste året utsatts för ett stegvis hårdnande internationellt tryck för sin vägran att tillåta inspektion av sina kärnkraftsanläggningar. Nordkorea anses redan ha material för minst en atombomb. Bengt Turner i Hongkong.
Den 9 november 1993. Haiti igen.
Vi fortsätter utrikes. FNs sanktioner mot Haiti, som syftar till att stödja en återgång till demokrati i landet, har fått förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Det visar en studie vid Harvard-universitetet i USA. Enligt den dör 1000 haitiska barn i månaden till följd av sanktionerna.
Sanktionerna mot Haiti omfattar olje- och vapenimport. Avsikten är inte att civilbefolkningen ska sakna mediciner, men det är ändå resultatet av sanktionerna. Det hävdar en grupp hälsovårdsexperter som i sin rapport skriver att priset i mänskligt lidande i Haiti är långt större än vad som sker till följd av våld eller andra kränkningar av mänskliga rättigheter. Enligt studien som publicerats vid Harvard-universitetet har sanktionerna bidragit till ytterligare 100 000 fall av undernäring, och detta är ett land som redan från början är ett av världens fattigaste. Haitis bruttonationalprodukt sjönk med 5% 1991 och med 10% 1992. Exporten från Haiti har halverats mellan 91 och 92. Det finns en medvetenhet i FN om att sanktioner är ett mycket trubbigt instrument för att få till stånd politiska förändringar. Svensken Jan Eliasson, som är undergeneralsekreterare för humanitära frågor och som samordnar FNs katastrofhjälp, har pekat på att varje gång FN beslutar om sanktioner så får han ett nytt svårt ärende på sitt bord. Han har via generalsekreteraren Boutros Ghali bett medlemmarna i säkerhetsrådet att fundera på konsekvenserna av sanktioner just på grund av detta. Problemet är att FN ser ut att tappa allt fler verktyg för att verkligen kunna påverka utvecklingen. De diplomatiska ansträngningarna att försöka återinsätta den folkvalde presidenten Aristide har kört fast. Sannolikheten att FN skulle använda vapenmakt är liten efter FNs militära misslyckande i Somalia. Sanktioner har varit ett av få medel som anses ha haft någon effekt för att få kuppgeneralerna i Haiti till förhandlingsbordet. Och president Aristide vill själv att FN ska skärpa sanktionerna för att sätta ännu större press på dem som tog makten ifrån honom. I det amerikanska utrikesdepartementet säger en talesman att USA är medvetet om att sanktioner är ett trubbigt instrument, men att det ändå är det bästa verktyget just nu för att återställa demokratin i Haiti. Det börjar bli allt tydligare att priset för att uppnå det idag mycket osäkra målet är synnerligen högt. Lasse Åsgård, New York.
Larvet var gammalt och uttjänt, och det var en av anledningarna till att 8 konstverk kunde stjälas från Moderna museet i Stockholm igår natt.
Det är helt enkelt slut. Det har inte, går inte så att säga, att uppgradera mer än man har gjort.
Så det fanns alltså platser här på Moderna museet där larmet inte fungerade, inte utlöstes?
Ja, tyvärr så har det varit på det viset.
Men då måste tjuvarna ha känt till det här, att det var vissa platser, och också vilka platser?
Ja,
Då måste det ha varit någon som insatt till det då alltså?
Jag tror det i alla fall.
Tror du att det var ett insiderbrott på något sätt?
Nej, det är jag övertygad om att det inte var.
Vad är det som gör dig övertygad om det?
Vi känner personalen så pass väl och det är väldigt osannolikt.
Larmanläggningen var 12 år gammal och bara ett exempel på hur bristfällig bevakningen av Moderna Museet har varit. Och säkerhetschefens budget har varit liten, för att inte säga snål. 11 miljoner kronor årligen för att klara bevakningen av 10 olika museibyggnader.
Det är mycket frustrerande samtidigt veta om att det här är någonting kan hända när som helst i princip. Och veta om att jag har haft begränsningar i säkerhetssystemet. Samtidigt problematiken är att jag inte kan gå ut med det offentligt.
Så när det här hände så sa du, vad var det jag sa?
Nej, det tänker jag aldrig säga.
Du kanske tänkte det?
Det är stora möjligheter.
Ja, finns det något ömsint att säga om vädret?
9 november 1993. Oenigheten i enigheten om medlemskapet i EG, den är ganska stor.
Oenighet har det också varit mellan Socialdemokraterna och regeringen om vad som skulle stå i det tal Europaminister Ulf Dinkelspiel höll i Bryssel idag. Idag inleddes nämligen Sveriges förhandlingar om medlemskapet i den europeiska unionen. Och in i det sista har det varit bråk om när och om Sverige ska byta ut kronan mot Europavalutan ECU och om vi ska gå med i ett militärt samarbete med EG-länderna.
Utåt vill Sverige visa upp en enad front. Men när Ulf Dinkelspiel mötte EG-ländernas utrikesministrar i Bryssel idag fanns sprickor i fasaden. Regeringen och oppositionen har varit rejält i luven på varandra om formuleringarna kring arbetslösheten, kring när Sverige ska byta ut kronan mot ecun och om Sveriges roll i ett framtida militärt samarbete i Europa. Varje ord i Ulf Dinkelspiels tal idag var vägt på guldvåg.
Det ligger i sakens natur att ska vi ha en gemensam text, inte bara en grundläggande enighet, då blir det ofta nödvändigt med intensiva diskussioner. Men i det här fallet, ja, det är naturligtvis många kockar om ett sånt här statement, men i det här fallet vill jag säga att det blev en riktigt bra soppa.
Ja, soppan eller resultatet efter många turer, ilskna telefonsamtal och upprörda möten blev att Ulf Dinkelspiel sa precis samma sak idag som i den skrivelse han la fram då Sveriges medlemskapsförhandlingar inleddes den 1 februari.
Jag citerar den ordagrant både när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet och det ekonomiska och monetära samarbetet. Så vi vill fasthålla konsekvent och fast linje här.
November 1993, Italien.
I den politiska krisens Italien rullar skandalerna vidare. Det kommer nya anklagelser om att också presidenten ska ha tagit emot pengar ur säkerhetstjänstens hemliga kassor. Men igår kväll fick den misstänkliggjorde presidenten stöd av sin premiärminister.
Det var i förra veckan som tjänstemän i säkerhetsorganen hävdade att väldiga summor hade överlämnats till olika inrikesministrar. Pengar som kommit från de kassor som har stått till säkerhetstjänstens förfogande utan någon insyn från utomstående. Inrikesdepartementet har under hela efterkrigstiden dominerats av kristdemokraterna och den nuvarande presidenten Scalfaro var under en period under 80-talet ansvarig för det departementet. Anklagelserna väckte oerhört uppseende. Presidenten själv bestred i ett nyinsatt tv-tal till nationen anklagelserna och åtskilliga politiker slöt upp bakom honom. Presidenten och hans ämbete har hittills varit en av de få institutioner som verkat fläckfria i den kampanj mot korruption och maktmissbruk som rullar fram över Italien. Presidentens försvarare pekade på att säkerhetstjänsten har ett eget intresse av att smutskasta andra eftersom den själv och dess agerande nu granskas ingående. Den misstänks för kontakter med maffian och för att ha varit delaktig i de ouppklarade bombdåd som har inträffat i Italien under efterkrigsåren. Presidenten själv talade om en kampanj för att krossa staten som han var utsatt för. Men trots de indignerade förnekandena kommer nya anklagelser. Igår publicerade de italienska tidningarna ett vittnesmål från en tidigare chef för den civila säkerhetstjänsten. Han säger sig kunna bekräfta att ett dokument pekar på att Scalfaro har tagit emot pengar, att det dokumentet är äkta. Det var efter de nya påståendena som premiärministern under ett kaotiskt möte i parlamentet igår kväll gav Scalfaro sitt fulla stöd och försäkrade att vad som nu sägs inte kommer att påverka regeringens möjlighet att fullfölja sitt arbete. Premiärministern sa sig vara medveten om att samhällsomstörtande komplotter pågår. Skulle presidenten på allvar dras ned i korruptionsträsket kan det få svåra följder. Presidenten spelar en nyckelroll när det gäller att bestämma om det nyval som många italienare ser som den enda vägen att åtminstone börja komma ur den djupa förtroendekrisen i landet. Oppositionen driver på för nyval, medan de väntade stora förlorarna, kristdemokraterna och socialisterna, vill skjuta på det så länge som möjligt.
Jan-Olof Pettersson rapporterade.
I USA är det bråk om frihandelsavtal. 10 november 1993.
I USA pågår just nu en intensiv strid om NAFTA, det nordamerikanska frihandelsavtalet. För en stund sedan debatterade vicepresidenten Al Gore i TV med avtalets ledande motståndare, Texas-miljardären Ross Perot. Och därmed inleddes också slutstriden inför omröstningen i kongressen nästa onsdag.
Ross Perot har gjort motståndet mot NAFTA till sin största fråga efter förra årets presidentval. Han har länge drivit linjen att ett frihandelsområde i Nordamerika gör att de amerikanska jobben flyttar till Mexiko där lönerna är mycket lägre. Han drev också den linjen i debatten med vicepresident Gore. Han sa att människorna kring fabrikerna i Mexiko lever sämre än djur. Och han höll upp en bild som visade en massa skjul i närheten av en nybyggd fabrik. Perot sa också att andra handelsavtal varit dåliga för USA och att miljoner jobb gått förlorade till Japan och andra länder. Vi får inte göra om samma misstag igen, sa han. Och han hotade indirekt ledamöterna i kongressen med att hans anhängare skulle rösta bort dem i nästa val om de röstar för NAFTA. Vicepresident Gore drev Vita husets linje, nämligen att NAFTA kommer att öppna en ny marknad, att avtalet kommer att skapa nya jobb och att Mexiko kommer att utvecklas både ekonomiskt och demokratiskt om avtalet går igenom. Själva debatten blev mycket laddad. Perot mästrade både vicepresidenten och debattledaren Larry King och kom att bestämma tonen i diskussionen. Vicepresident Gore var uppenbart frustrerad redan efter en kvart. Men han kom igen under den senare delen av de 90 minuterna och gjorde på slutet den här beskrivningen av skillnaderna mellan Perots syn och hans egen.
This is a choice between the politics of fear and the politics of hope. It's a choice between the past and the future. It's a choice between pessimism and optimism.
Det här är ett val mellan fruktan och hopp, mellan det förgångna och framtiden, mellan pessimism och optimism, sa Gore. NAFTA är ett avtal som i huvudsak förhandlades fram under president Bush. Det ska under en 15-årsperiod avveckla tullar och handelshinder mellan Kanada, USA och Mexiko. President Clinton satsar nu hela sin prestige på att få avtalet godkänt i kongressen. I senaten finns en majoritet för avtalet, men oron i representanthuset är stor. Enligt de senaste uppskattningarna saknar presidenten fortfarande cirka 25 röster för att få igenom avtalet. De som ännu inte bestämt sig bearbetas hårt av båda sidor. Debatten mellan vicepresident Gore och Texas-miljardären Perot kommer inte att övertyga någon i kongressen. De ser nu enbart till effekterna av ett avtal i sina valkretsar. Det är nämligen där de hoppas bli omvalda vid den här tiden nästa år. Staffan Ekendahl i Washington.
Tionde november 1993 om Kuba.
En kubansk exilgrupp i USA, Alpha 66, hotar att angripa turister på Kuba. Fidel Castros regim har lyckats locka till sig åtskilliga utländska turister, däribland svenska charterresenärer. Och den här väpnade gruppen menar att turisterna med sina pengar stöder kommunistregimen.
Ledaren för den militanta högergruppen Alpha 66, Andrés Nazario Sargen, säger att det är det kubanska folket som vill attackera turisterna eftersom deras dollar hjälper Fidel Castro att behålla makten. Alpha 66 är bara språkrör för folkets krav, säger Nazario.
No somos nosotros, es la clandestinidad. Nosotros somos más que el vehículo que desarrollamos la propaganda y la advertencia mandando cartas a ellos.
Alpha 66 vill ge intryck av att vara en politisk organisation, men i själva verket ser den mycket militär. Det lilla kontoret i Miami är fullt av bilder från det egna träningslägret någonstans i Florida. Och mitt under vår intervju så kommer gruppens militära chef in och hälsar. Och när vi sedan går så delar han ut uniformspersedlar till folk som kommit in på kontoret. Enligt Nazario har gruppen en mycket omfattande reservstyrka. Troligen ligger den på omkring 500 man. Just nu så tränar man ett 60-tal ungdomar på träningslägret. Alpha 66 har tidigare genomfört aktioner ute till havs. För ett år sedan så attackerade man ett turisthotell i Varadero, öster om Havana. På det hotellet bodde då kanadensiska turister. Då skadades ingen. För ett par månader sedan så attackerade man även den här gången med en snabbgående motorbåt, ett grekiskt-kubanskt handelsfartyg utanför Kubas kust. Alpha 66 förespråkar en väpnad kamp och har tidigare samarbetat med CIA för att försöka placera agenter inne i Kuba. De hot som nu uttalas mot turismen innebär att man nu först varnar omvärlden så att de som vill har tid att lämna Kuba eller ändra resmål. Därefter kommer attackerna att inledas den 27 november och de kan bli våldsamma, varnar man. Alpha 66 säger i en kommuniké att hela ansvaret kommer att vila på de regeringar som inte avråder sina medborgare från att turista på Kuba. Jael Wern, Miami.
Tionde november 1993. En dyster rapport från Bosnien.
Från Bosnien rapporteras idag om fortsatta strider och en hotande humanitär katastrof om det inte blir fred. Man tänker då på bristen på mat i området. Vår Östeuropa-korrespondent har just återvänt från en reportageresa i Bosnien.
Vakna, vakna. Det är inget lönt att vakna upp i januari eller februari och finna tusentals döda från en humanitär katastrof. Orden är medlaren Lord Owens. Han yttrade dem när han i förra veckan pläderade för en EG-ländernas gemensamma handling i Bosnien. Och orden ekar när inbördeskriget i Bosnien inte stannar upp utan tvärtom idag visar tecken på att accelerera och sprida sig. I den muslimska enklaven Maglaj, där tiotusentals invånare i många månader varit nästan helt avstängda från hjälporganisationernas konvojer med förnödenheter, har idag de omringande gemensamma serbkroatiska trupperna beskjutit dem. Och från den hittills ganska lugna staden Brko i nordost i det svenska FN-soldaternas sektor, bara någon mil från svenskarnas bas i Srebrenica, kommer rapporten att belägrande serbiska trupper sänder in granater. Upptrappningen förvärrade humanitära läget. I fjol vinter överlevde en stor del av Bosniens 5 miljoner invånare på en yta, bara hälften av Götalands, endast tack vare FNs och de ideella organisationernas hjälp via farliga landsvägar och från luften. Beroendet, säger specialister inom FN, blir denna vinter ännu större. Luftbron till Sarajevo har på 18 månader skeppat in mera förnödenheter än den legendariska luftbron som i 40-talets slutår undsatte Berlin. Redan innan vintern satt in på allvar har Bosnien i genomsnitt sen i fjol tappat 11 kilo i kroppsvikt. På de människor jag möter i Bosnien har kinderna fallit in och i byarna rör sig många som sömngångare. Energin har tagit slut på grund av bristen på mat. FNs flyktingkommissarie, japanska Nagata, har gjort kalkylen att 2,7 miljoner människor, mer än halva befolkningen, nästan dubbelt så många som i fjol, behöver humanitär hjälp för att klara vintern. Men, säger Nagata, utan fred kommer ansträngningarna med humanitärt stöd att vara otillräckliga för att undvika en katastrof. Staffan Heimersson, Wien.
November 1993. Sverige och ryska judar.
En omsvängning kan vara på gång för ryska judar som vill stanna i Sverige på grund av antisemitism i Ryssland. Det är Invandrarverket som nämligen ber regeringen idag att ta över ett fall, detta för att eventuellt få en helt ny praxis.
Den rysk-judiska familjen Jenin har varit i Sverige i 2 år. De har berättat om svåra trakasserier just därför att de är judar. En gång kom exempelvis 4 snaggade män i svarta skinnjackor till mamman och sonen när de var ute och lekte med familjens katt. Under mycket råa former dödade de 4 katten och sen sa de: så här ska det gå för er alla, alltså för Rysslands judar, har de berättat. Egentligen skulle familjen Jenin utvisas imorgon. Utlänningsnämnden medger visserligen att det förekommer judehat, alltså antisemitism i Ryssland. Men den är inte systematisk, den styrs inte av regimen. Och därför har utlänningsnämnden inte ansett att ryska judars oro för förföljelse i hemlandet varit tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Och ett antal familjer har också utvisats. Men familjen Jenin behöver inte åka till Ryssland imorgon. Invandrarverket har idag överlämnat ärendet till regeringen för ny prövning. Invandrarverket vill nämligen ha regeringens syn på den här principiellt viktiga frågan. Och därmed skapas möjligheten för en ny praxis. I kanslihuset har också rest frågor kring utlänningsnämndens hantering av de här ärendena. Bland annat har invandrarminister Birgit Friggebo anordnat en stor utfrågning. Hon har också gjort uttalanden som kan tolkas som en markering för att ryska judar ska få stanna här i större omfattning. Friggebo har också uppvaktats från en rad olika håll. Bland annat har historikern Christian Gärner i en promemoria till regeringen varnat att antisemitismen i Ryssland blivit mer aggressiv och öppen utan att polisen bryr sig. Och nu ska alltså regeringen pröva frågan om ryska judars oro för antisemitism i hemlandet är tillräckligt för att få stanna i Sverige.
Sa Willy Silberstein.
November 1993. Sydafrika och det svenska stödet till ANC.
Har Sveriges ekonomiska stöd till befrielserörelsen ANC i Sydafrika blivit en inrikespolitisk stridsfråga? Socialdemokraterna kritiserar regeringen för att stödet till ANC ska avbrytas i januari, 3 månader före valet i Sydafrika. Motiveringen till regeringens beslut är att vi inte kan stödja bara en sida i ett val. Men det argumentet håller inte, anser Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Pierre Schori.
Men det här är ju inte ett val i en demokrati, det här är ett val för demokrati, att man ska upprätta en konstituerande församling. Och ANC kommer inte gå fram som parti, utan de kommer ingå i en större patriotisk front med kyrkliga organisationer och andra. Och därför så tycker vi att det är viktigt att stödja den processen. De andra, deras motståndare i valet, har enorma resurser.
Men blir det inte lite farligt om man ger sig in och gör sådana här särbehandlingar? Ska man inte ha en grundprincip att är det ett val så ska man inte stödja bara en part?
Jo, men det här är en exceptionell situation. Vi har aldrig haft något liknande, alltså läget i Sydafrika. Det här kan urarta, de extremistiska krafterna kan ta över. Vi har dessutom haft parallellsituationer i Namibia och i Chile där också statliga pengar har gått till de som har velat stödja den demokratiska processen. Och den svenska regeringen och staten stöder ju öppet Jeltsin till exempel.
Pierre Schori, Socialdemokraternas utrikespolitiska talesman. Men biståndsminister Alf Svensson tycker att Socialdemokraternas kritik är nonsens.
Det är alldeles häpnadsväckande att Socialdemokraterna kan komma sig för och kritisera detta beslut. Men å andra sidan sett så tror jag att vad vi än hade gjort så skulle Socialdemokraterna på något sätt försöka framstå som om de hade någon slags monopol på att bry sig om ANC.
Men är det inte sant att det är en väldigt ömtålig situation i Sydafrika inför
valet? Jo, det är en oerhört ömtålig situation, och därför ställer vi upp med 95 miljoner kronor och säger till ANC att vi betalar fram till att ni blir ett politiskt parti. Och jag tror att Socialdemokraterna är unika i världssamfundet när de nu vill göra gällande att man ska stötta ett politiskt parti i ett annat land.
Biståndsminister Alf Svensson, och reporter här var Nina Benner. Den svenska regeringens beslut att avbryta det ekonomiska stödet var väntat. Ja, det säger idag Thabo Mbeki i ANC-ledningen.
The decision, well, so first of all, is not surprising. And I think it, in terms of previous agreements with the Swedish government, I think would cover the sort of assistance that the ANC had requested, which would have stretched over a period of a year. It's more sort of concentrated.
Den svenska regeringens beslut igår är inte förvånande, sa Thabo Mbeki när jag träffade honom nu på förmiddagen i demokratiförhandlarnas högkvarter utanför Johannesburg. Thabo Mbeki anser att det bidrag ANC nu får fram till den 27 januari nästa år, 95 miljoner kronor, täcker behovet. Det är i realiteten den summa vi begärde för ett helt år, det vill säga fram till juni nästa år. Det är bara lite mer koncentrerat liksom, sa Thabo Mbeki. Vi har visserligen behov av mer pengar för vår valkampanj, sa Mbeki, men vi uppskattar att den svenska regeringen godkänt 95 miljoner kronor, som faktiskt är ett betydande sista bidrag till ANC. Faktum är att vi förstår den svenska regeringens inställning att inte ge pengar till ett parti som bedriver valkampanj. Det är samma inställning som andra europeiska regeringar har.
We understand why the Swedish government, as all sorts of other governments have been, why they would be reluctant to appear as though they are, you know, they are supporting one party or another.
Den ledande ANC-mannen Thabo Mbekis uttalanden idag är intressanta, inte minst mot bakgrund av den kritik mot den svenska regeringens beslut som riktas från oppositionen, från bland andra Socialdemokraternas ledare Ingvar Carlsson. Han har betecknat beslutet att avbryta det ekonomiska biståndet som olyckligt. De svenska pengarna till dag...